Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi lyssnar till predikotexten från Romarbrevets 5:e kapitel, de 8 första verserna i Jesu namn. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet svikar oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi uppmärksammar reformationen i dagens predikan, för det är ju imorgon 505 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser enligt traditionen. Och reformationen firas i de lutherska kyrkorna, åtminstone i de flesta, på den söndag som ligger närmast den 31 oktober. Vår text börjar med orden: när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. När vi nu har, det här är ord som syftar bakåt till det som tidigare har skrivits i Romarbrevet. Och därför ska vi gå tillbaka och se vilka de väsentliga sakerna är som Paulus undervisar om i början av Romarbrevet, innan vi kommer tillbaka till den här texten. Vi kan rubricera den tillbakablicken med orden Guds lag. Åtminstone en del av den tillbakablick vi gör. Romarbrevet börjar först med en inledning. Men efter det kommer Paulus med en väldigt, väldigt skarp lagförkunnelse. Han beskriver hur människorna har övergett den naturliga Guds kunskapen. Och det här väcker Guds vrede. Jag citerar vers 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det här avsnittet är oerhört aktuellt i vår tid. Och vi vet ju att man har skarpt kritiserat dem som har vågat citera till och med. Och offentligt visa vad Paulus skriver här i Romarbrevet i det här avsnittet från 18 versen och framåt. För det som Paulus här beskriver trotsar den ordning som människan idag har skaffat sig, som människorna upphöjer. Men människorna vet av naturen vad som är Guds vilja. Den allmänna uppenbarelsen som föreligger för alla människor, oberoende om man tror på Gud eller inte, den är uppenbar. Den visar Guds osynliga egenskaper och makt. Den säger tillräckligt för att vi ska ödmjuka oss under honom och ära honom. Men istället för att söka Gud sökte människorna sin egen ära, och därmed blev de dårar. I tre utsagor hör vi sen hur Gud utlämnade människorna. Eller man kan använda ett annat ord också, ett äldre ord, prisgav. Han prisgav människorna, han överlämnade människorna till vad? Jo, det första som sägs, det är kroppsfixering och otukt av alla slag. Därför utlämnade Gud dem mot deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Den andra utsagan beskriver den synd som man idag vill göra rumsren och naturlig, men som av Gud benämns som förvillelse. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände sig av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Lägg märke till att den här synden är ett straff från Gud för människornas förvillelse. Det är ett oerhört exempel på avfallet i vår tid att man vill upphöja den här förvillelsen med som stolthet och kärlek. Vi får veta klart att upphöjandet av homosexualiteten är en följd av att människan har övergett den naturliga gudskunskapen. Sen det tredje slaget. Det innefattar alla slag av sinnelag som är mot den skapade naturen. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det. De här orden påminner mycket om det som vi läste i episteltexten från Galaterbrevets 5:e kapitel. Och där Paulus intygar, de som gör sådant ska inte ärva Guds rike. Vi får veta här att det ingalunda är så att vi som inte utövar onaturliga lidelser skulle ha något att skryta av. Nej, inför de här orden ser vi att ingen av oss har någonting att skryta med. Också sådana som vi kunde kalla vardagssynder, som skvaller och förtal, olydnad och kärlekslöshet är fördömliga inför Gud. Det var första kapitlet. I det andra kapitlet inskärper Paulus mycket starkt att ingen av oss, ingen enda människa har någon ursäkt. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Inte ens judarna har något företräde över hedningarna. De som skröt med att ha gjort allt vad lagen krävde, de får sin mun tillstoppad med skarpa ord så här: du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet: för er skull hånas Guds namn bland hedningarna. Och det är just det här vad lagen är till för. Att stoppa till munnen på den som tror att han har något att komma med själv. I tredje kapitlet citerar Paulus olika saltartexter som tar ifrån oss allt eget beröm. Ingen är rättfärdig. Ingen är förståndig. Alla har blivit fördärvade. När Guds lag träffar oss står vi alla med skuld inför Gud. Det här, det leder till en fråga. Vad har jag för hopp? Hur kan jag bli fri från Guds dom? För den här lagen, den drabbar ju mig. Vi är dömda till en evig skilsmässa från Gud. Ett evigt straff för vår ondska, det som vi kallar helvetet. Som vi är i oss själva inför Gud. är det eländigt ställt med oss. Men från 21 versen i Romarbrevets 3 kapitel byter Paulus helt framställningssätt. Nu kommer evangeliet att lysa desto starkare. När lagen har visat att vi alla är under fördömelse, så kommer evangeliet fram. Han säger så här starkt: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. En som lagen och profeterna vittnar om. Det är Gamla testamentet. De har redan berättat att det ska komma en frälsare som ska ta bort synden, som ska fullgöra det som ingen människa har klarat av att göra. I Gamla testamentet stadgades det om offer. De skulle frambäras på morgon, på kvällen, på vissa speciella högtider. Och gjorde man någonting som var uppenbart synd, så skulle man offra för att bli fri från straff för sin synd. Offrena i Gamla testamentet, de skulle påminna om synd, och de skulle visa framåt genom att man offrade tjurar och bockar, utgöt blod. Så skulle de visa framåt mot den som fullbordade alla offer, som offrade sig själv. De här offrena, de var bara förebilder för det verkliga offret. Det verkliga offret var Guds son, som sändes till världen för att ta på sig vår synd. Lagen säger att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Evangeliet, det glada budskapet, har redan skymtat fram i Gamla testamentet genom profeternas ord. Nu har det kommit. Profeterna sa: så säger Herren, jag ska frälsa mitt folk från deras synder. Apostlarna, Jesus och apostlarna sa: nu har det skett. Jesus sa, det är fullbordat. Apostlarna sa, han som ni utlämnade till döden, han har uppstått och därmed bevisat att han är Guds son, och att allt det som profeterna har sagt har gått i uppfyllelse. Det vill säga, synden är borttagen. Offret, det verkliga offret, det har skett. Messias har frälst oss från våra synder. Gamla testamentet hette det: han ska frälsa från synden. Och som ett bevis, eller en pant egentligen på det här, så hade man offren som var förebilder för det slutliga offret. Nu blir evangeliet avtäckt. Det blir uppenbarat. Guds rättfärdighet lyser fram i sin klarhet i Jesus. Han blev vår rättfärdighet. Vår text säger att det skedde medan vi ännu var maktlösa, medan vi var ogudaktiga, medan vi ännu var syndare. Det här ordet ogudaktig, det är ett så starkt ord som beskriver en avfallen människa som inte har någonting med Gud att göra. För såna kom Jesus. Innan denna ogudaktiga människa hade börjat vända sin blick mot Gud och hoppas på honom, så kom han för att frälsa oss. Gud väntade inte på att vi först skulle befria oss från synden. Inte ens att vi skulle försöka bli lite bättre. Inte så att han skulle se med nåd till den som en aning är på rätt väg, eller har en god vilja att komma till Gud. Nej. Ingen av oss hade någon god vilja. Det är också det bästa hos oss är fläckat av synd. Allt är under förbannelse i vår natur. Vi förmår helt enkelt inte bli fria i egen kraft. Men just i det läget kom Gud till oss med frälsning. När tiden var fullbordad, när tiden var inne, Det sägs i Galaterbrevet. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det här visar att Gud alltid har haft allt under kontroll. Redan på syndafallets dag meddelade Gud sin plan för Adam och Eva. Kvinnans säd skulle komma för att trampa sönder ormens huvud. När ondskan på jorden växte sände han en syndaflod för att förstöra allt. För att på nytt upprätta en del av mänskligheten som hade funnit nåd genom Noa. Gud skonade bara 8 personer och en uppsättning djur. Sen utvalde han ett folk via Abraham, genom Isak och Jakob. Det blev hans eget folk. De skulle vara det folk som skulle föra löftet vidare. I deras efterkommande skulle Messias födas. Han som skulle frälsa alla människor. Det här var ett val av nåd. Det här undervisar Paulus om i Romarbrevets 11 kapitel. Att Gud valde som han ville, inte för att han såg till någonting gott hos människan, utan han valde bedragaren Jakob istället för Esau. Inte var han värd någon särskild godhet, men det var Guds vilja. Inte heller Jakobs söner var särskilt fromma. Hans son Juda blev den ledande stamfadern och förfader till Jesus efter hans mänskliga härkomst. Han förde ätten vidare genom otukt. När Matteus berättar om Jesus stamtavla tar han med 4 kvinnor med mycket diskutabel bakgrund. Jesus skäms inte att kalla oss bröder, att vara född in i syndares släkte. Han föddes av en syndig kvinna, trots att vissa kyrkor försöker få henne också att vara helig och fläckfri. Nej, hon var en syndig kvinna. Så hon behövde en frälsare, precis som vi andra. Men Jesus var själv utan synd. Han hade ju ingen jordisk far. Han var avlad av den helige ande. Och han stod fast i alla frestelser. Han levde ett heligt liv. Därför kunde han bära fram sig själv som ett felfritt offer när han gick i döden på korset. Han dog i ogudaktigas ställe. Redan profeten Jesaja talar om det här i sitt 53 kapitel som vi känner så bra från passionstiden. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi ska sammanfattningsvis säga någonting om begreppet rättfärdiggörelse, som är så viktigt också i den här texten. Jesaja sa, för att vi skulle få frid. Och det här upprepar Paulus i vår text. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Nu har friden kommit. Den som Jesaja profeterade om. Många går omkring med oro och ofrid men vet inte varför. De anar att det har att göra med att de inte lever rätt. De har ju en inre aning om att Gud finns och att han är helig. Att han inte kan godkänna synden. När Johannes i uppenbarelseboken beskriver den femte vredeskålen. Ser han människor som hedar Gud för sina plågor, men de omvänder sig inte. Den värsta tänkbara plågan är att inte ha frid med Gud. Dessa människor var djupt olyckliga, men de ville inte fråga efter Guds verk för dem, utan fortsatte med sina hädelser. Det budskap vi är satta att förkunna för oroliga människor är: Gud är nådig mot dig, kära vän. Han har älskat dig så att han sände Jesus till världen för att ta bort dina synder i sin död på korset. När han har tagit bort dina synder, så finns det inte mera hos dig. Och finns inte synderna hos dig utan på Jesus, då finns det ingen orsak till oro. Då kan vi säga med Jesus som han sa till apostlarna: frid vare med er. Vad betyder det då att det står att vi har förklarats rättfärdiga av tro? Betyder inte det att vi först måste tro för att vara rättfärdiga? Och vad betyder det att vara rättfärdig? Ordet rättfärdig har att göra med ordet rätt i juridisk mening. Vi har ju tingsrätt, hovrätt och så vidare. Och där används ordet rätt just som en sån här juridisk term. Att man är rättfärdig betyder att man har fått höra ett domsutslag i en rättegång. Du är frikänd. Ett straff som rätteligen borde ha drabbat dig har tagits av en annan och du är fri. I vårt rättsväsende är det så att en domstol inte kan döma någon skyldig utan övertygande bevisning. Även om domaren skulle anse den anklagade vara skyldig, så kan han inte utdöma något straff om det inte finns bevis. Vi har redan sett att det finns bevis för att vi är skyldiga inför Gud. Det behövs inga superåklagare för att leda dig bevis. Vi känner det själva i våra samveten. Och vi har sett hur lagen anklagar oss alla för att vara skyldiga till döden. Men så kommer Jesus in i rättssalen och tar på sig vår skuld. Han döms till döden i vårt ställe. Och vi blir frikända trots att vi är skyldiga. Sådan är Guds kärlek. Men han är också rättfärdig. För han har krävt ut straffet. Det är betalt. Han har låtit den rättvisa domen drabba sin egen son. För han är den enda syndaren som har tagit hela världens skuld på sig. Där finns inget kvar. Han betalade allt. Det här skedde medan vi ännu var maktlösa. Vi hade ingen egen kraft att åstadkomma det här. I andra översättningar står här svaga, medan vi ännu var svaga. Längre fram står det att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och han dog i ogudaktiga ställe, som jag redan tidigare var inne på. Att bli rättfärdig av tro är att tro att domaren förklarar oss icke skyldiga tack vare Jesu förtjänst. Det är att tro att vi får gå ut i frihet istället för att gå i fängelse under djävulen. Det är att ha frid med Gud eftersom det inte längre finns någon synd som kan anklaga oss. Motsatsen till tro är att vi försöker klara oss själva. Att vi står inför domaren och låter påskina att vi inte egentligen har förtjänat något straff. Att vi hänvisar till att vi har försökt så gott vi har kunnat. Då Jesus i Matteus 25 berättar om den yttersta domen, så kommer de som han tvingas förskjutas, de som ska gå bort till evigt straff, att säga: när såg vi dig hungrig och gav dig inte att äta? De försöker urskulda sig. De menar: jag skulle inte ha låtit bli. Jag är nog en sån, jag skulle ha gjort det som är det rätta om jag skulle bara ha vetat. Men Jesus godkänner det inte, för de har inte gjort det i tro på honom. Det är inte Jesu rättfärdighet som syns på dem, eller som är deras sköld. Den som står där i egen sak kommer att höra de gruvliga orden: gå bort ifrån mig, till den eviga, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Tänk vilken ofrid att ha sådana utsikter. Men varför det när vi istället får ställa oss bakom Jesus och ta skydd av honom inför lagens anklagelser? Vi får hänvisa till att vi i dopet fick hans rättfärdighet som täcker över all vår egen smuts. De kläderna är vita som snö, för det är tvättade i Jesu blod. Och det är i de kläderna som den stora skaran en gång står inför tronen, som allhelgonadagens texter talar om. Också du får vara med, för blodets skull. Och redan här i tiden får du njuta frukterna av det som Jesus gjorde. Inte så att du slipper alla besvär. För vår synd som är med oss fortfarande leder till många problem och svårigheter. Nej, men du har Jesus med mitt i allt detta. För hans skull har vi tillträde till den nåd där vi står, redan här och nu. Därför jublar vi hoppet om Guds härlighet, som är långt större än de lidande vi upplever här. Och vi kan rent av jubla över våra lidanden, för Gud har sin avsikt med allt. Lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Idag prisar vi Gud för att han sände Martin Luther och hans medarbetare för att på nytt uppenbara evangeliet för oss. Må vi också vara oförfärade i att föra ut Guds ords vittnesbörd och stå fasta i det till en otrygg och orolig värld, till dem som inte vet var de har sitt hopp, trots att det leder till hån och förföljelse, trots att djävulen och hans anhang anfäktar oss, både i vårt hjärta och i vår omgivning. Därför sjunger vi: Guds ord de måste låta stå, det kan de ej fördärva. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.